When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Barnpsykologen. Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om postpartumpsykos och det ska vi göra med Julia Werneholm och Tove Tallungs. Välkomna.
Tack snälla. Tack.
Ni kan väl berätta, om du börjar Julia, varför just du är med i det här samtalet.
Jag är med för att jag drabbades av postpartumpsykos för snart 3 år sedan och tycker att det är otroligt viktigt att den som drabbas eller har drabbats inte ska känna sig så ensam som jag kände mig när jag drabbades. Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi pratar generellt om hur vi mår när vi blir föräldrar. Men också just om det här svåra tillståndet som det inte pratas så mycket om. Så jätteglad för möjligheten att få vara med.
Ja, tack för att du vill vara med. Och Tove, vem är du?
Jag är också med för att jag har drabbats själv för 5 år sedan. Och precis som Julia så kände jag mig väldigt ensam. Det kändes liksom som att det här nästan inte hänt någon annan. Och jag vill att andra ska känna sig mindre ensamma.
Ja, det hoppas vi att det här avsnittet också kan bidra lite till. Ni är ju med för att berätta om era egna upplevelser. Men jag tänker att vi ändå bara kan ge en liten så här faktaruta i början om vad postpartumpsykos är. Kanske Julia, om du vill börja berätta lite om vad det är för något.
Ja, men absolut. Jo, men postpartumpsykos är ju att man drabbas av en psykos i samband med att man får barn eller blir förälder. Ofta ganska snabbt efter, men det kan vara lite längre efter också. Och det kan hända ju även att man drabbas under graviditeten. Och det är ju en psykos. Så det kan ju till exempel vara, ja men, många slutar kunna sova och blir väldigt uppspidade. Ens anhöriga tycker att man börjar bete sig märkligt och sen brukar man, många blir liksom mer paranoida eller får hallucinationer eller sådär, blir misstänksamma och ser massa samband överallt. Och det är ju en akut sjukdom, en akut och en också dödlig sjukdom brukar man ju säga, så det är jätteviktigt att man får hjälp direkt och att man söker hjälp akut om man misstänker att någon har en psykos när man är nybliven förälder särskilt då.
När du säger akut, vad menar du då?
Ja, men om man har då, för det är ju ofta så att det är den anhöriga som kanske tycker att man börjar bete sig märkligt, för en själv så känns ju det som att ens beteende är helt normalt. Det är ju så. Det är ju ens egen verklighet. Men ens partner då till exempel kanske tycker att man beter sig skumt. Och då behöver man alltså, om antingen kan man ju liksom ringa 112 eller åka in till psykakuten, beroende på hur det ser ut i ens egen region. Eller om man är osäker och behöver rådgivning så finns det ju ofta nummer man kan ringa direkt på rådgivning. Men man ska liksom inte vänta till måndag eller vänta till dagen efter, utan man söker direkt. För det kan gå ganska snabbt och det kan bli värre ganska snabbt. Så.
Mm. Och när du säger dödlig, vad menar du med det? Vad är det som kan vara dödligt i det?
Ja, alltså det finns ju en del som tar sitt liv helt enkelt. Mm. Det är ju suicid.
Just det. Vet man hur många som drabbas?
Ja, man brukar säga 1-2 per 1000. Så ganska ovanligt om man jämför med till exempel förlossningsdepression. Där.
Mm. Och vet man varför vissa drabbas?
Alltså, inte helt. Och man behöver få veta mer, men sömn och hormoner, och sen finns det en viss ärftlighet också, är väl det man vet. Och många visar sig också ha en diagnos i grunden, ofta bipolär sjukdom. Sen har, alltså, ofta får man, eller i alla fall inte helt sällan, diagnosen efter att man drabbats. Att det är liksom då man startar en utredning. Så det blir lite lurigt om man tänker att alla har bipolär sjukdom i grunden. Utan ungefär hälften har ingen diagnos när man drabbas. Och sen så är det väl ungefär 80-90% tror jag som visar sig ha det i längden.
Och då är det just bipolär, det är inte schizofreni eller någon annan?
Jo, det kan vara schizofreni också, men bipolär sjukdom är ju vanligast. Det kan säkert vara andra grejer också.
Hur var det för er då, när det hände er?
För mig så började allting med att jag hade jättesvårt att varva ner och att somna. 2 veckor ungefär innan min psykos bröt ut så hade jag sovit ungefär 1-2 timmar per dygn i 2 veckors tid. Och jag upplevde en fruktansvärd ångest. Så att egentligen började allting med att jag själv tog kontakt med psykiatrin. Jag åkte till en akutpsykiatrisk mottagning. Och väl där så fick jag träffa en skötare. Som, det blev jättefel där och då. För att den här skötaren gjorde bedömningen att jag inte skulle få träffa en läkare. För att han tyckte att jag var alldeles för reko, som han uttryckte det. Och jag fick åka hem. Och där blev det jättetokigt. För att jag i min lilla sjukdomsinsikt som jag där och då hade. För att jag hade ju så fruktansvärd ångest. Och det var det jag liksom där och då kunde sätta ord på. Där och då så fick jag som vatten på min kvarn. Utifrån att psykiatrin hade sagt då till mig. Vad jag i mitt huvud hade tolkat som att jag var frisk. Att jag var reko. Att jag inte hörde hemma där. Så när jag kom hem och skulle berätta för min familj då vad som pågick inom mig, så jag förstod ju inte att jag var sjuk. Jag hade otroligt låg sjukdomsinsikt och de förstod ju att jag var sjuk. Men psykiatrin hade sagt att jag inte var sjuk, så att det blev redan från början så blev det jättetokigt. Men allting då... handlade egentligen om att jag kände mig förföljd. Jag kände mig extremt rädd. Och vi kunde inte bo kvar hemma där vi bodde. Utan vi flyttade hem till min mamma. Och situationen bara förvärrades ytterligare. Jag hade enorma raseriutbrott. Och pendlade jättesnabbt i känsloläget. Från att det varit låg och dämpad och ångestfylld till att bli jättearg och få raseriutbrott. Och alla liksom samtal som fördes hemmavid, det var som att jag tänkte att allting var riktat till mig. I efterhand har jag förstått att det här kallas för hänsyftningsidéer. Att man kopplar väldigt mycket till att handla om en själv. Och precis så var det för mig. Och jag har väldigt mycket minnesluckor från det som hände. Men jag hade väldigt, jag hade väldigt svårt att, att förstå att jag var i liksom ett psykotiskt tillstånd. Min familj försökte verkligen förklara för mig att Julia, du är inte dig själv, du mår inte bra, vi behöver få hjälp av psykiatrin. Men min mamma har förklarat det som att jag var liksom expert på att vara psykotisk på något sätt. För att jag var så pass klok och frisk i min psykos att jag, varenda kontakt vi tog med psykiatrin, så kunde jag helt lugnt och adekvat förklara för dem vad det var som hände, vilket de trodde på. Alla mina förklaringar, för mina anhöriga fick aldrig följa med in, utan det här var ju mitt under pandemin och de stängdes utanför, så varje läkarbesök vi var på sen under de här veckorna tog jag helt själv med en läkare, och läkarna förstod inte vad det var som pågick, utan jag lade, ja, men i princip i korgen att jag behöver sova, men min familj tillåter inte mig att sova, och jag hade så många orimliga förklaringar som man är så kritisk till i efterhand, att psykiatrin inte fångade upp och förstod att det här är ju helt tokigt. Och det att mina anhöriga inte fick komma till tals är ju en jättebrist. För att sjukdomsinsikten hos väldigt många som har psykos är väldigt låg. Man kan inte redogöra för sin situation. Det är liksom en del av sjukdomsbilden. Så vid ett tillfälle så hade jag och min man varit ute och åkt i bilen. Och jag hade tagit tag i ratten och bara skrikit att vi måste åka hem till min syster, för att det pågår otrohetsaffärer där. Och han hade inte gjort annat än att åka dit. Han var ju skräckslagen såklart. Och kände inte igen mig. Så jag hade sprungit rakt in i deras bostad och bara rotat igenom hela lägenheten och liksom letat efter någonting. Men hittade såklart ingenting. Och hade efter det bara stormat ut och satt mig i bilen igen och bara tokgråtit.
Det här minns inte du själv alltså?
Nej, jag har vissa sådana här flashar som jag brukar förklara det som, från det här att jag står vid någon skåpslucka och river och liksom letar efter någonting, men vägen dit är väldigt väldigt diffus. Jag minns också bilresan, att jag är väldigt arg. Jag kan liksom ha ett sånt känslominne av att jag känner mig väldigt, väldigt arg.
Hur gammalt var ditt barn när det här hände?
Han var 2,5 månad när det bröt ut. Och så vid ett annat tillfälle så hade jag fruktansvärda känslor gentemot min mamma. I mitt huvud så var det hon som var sjuk. Det var henne som psykiatrin ville komma i kontakt med och inte mig. Så jag hade bara stått och skrikit till henne att det är hon som har schizofreni. Och bara, ja, jag var så rädd för henne. Hon fick liksom inte komma nära mig. Så det var en massor av såna här olika situationer som psykiatrin inte såg, i och med att allting hände på hemmaplan. Det var som att jag blev triggad av några få personer, alltså mina närmaste personer i livet, min man, min syster och min mamma. Men när vi kom till psykiatrin så var jag helt adekvat.
Hur kom du sen under vård då? Hur fick du till slut?
Det blev bra till slut. Och jag tackar gudarna för denna läkare som såg och förstod. Jennifer hette hon. Hon var väldigt lugn och väldigt... vi var ganska lika varandra. Hon var också ungefär i min ålder. Hon pratade med mig på ett sätt som jag kunde liksom ta till mig och förstå att okej, hon vill mig väl. Det är någonting gott som väntar om jag tar emot den här hjälpen. Jag minns inte precis vad hon sa, men vi har träffat i efterhand och pratat mycket efter att jag blev frisk. Och hon sa någonting i stil med att kan du ge mig några få dagar så kan jag göra underverk för dig. Och det var liksom så här, okej, ja, men är det underverk som väntar? Men då kan jag liksom inte tacka nej, lite sådär. Så då blev jag inlagd och fick medicinering. Jag fick en litiumbehandling som gav snabb effekt på mig.
Mm.
Och hävde liksom det värsta i psykosen. Och sen starka sömnmedel så att jag fick sova. Och mat och samtal. Och, ja.
Hur lång tid var du inlagd?
Det var ungefär en vecka. En och en halv. Så att jag kom på fötter ganska fort.
Mm.
Så det är jag väldigt tacksam för. Men sen hade jag lång kontakt med öppenvården. Psykiatrins öppenvård efter det. För att bearbeta allt som hade varit. Så det är väl lite i korta drag vad som hände.
Fick ditt barn vara med dig när du var inlagd? Eller var var?
Nej, det fick han inte. Vi har ju varit i kontakt med psykiatrin i Västmanland som det då gäller i efterhand, och de har ju erkänt att det här blev tokigt, det här blev jättefel, det finns inte riktigt några rutiner för hur man idag tar hand om en hel ammande mamma som behöver psykiatrisk vård. Så det här är en samverkan som vi idag är med och arbetar med dem för att ta fram, vilket känns jätteviktigt.
Mm. Hur var din relation till ditt barn under tiden när du var så här arg och i psykosen liksom?
Den var väldigt distanserad. Det var som att jag inte förstod riktigt att jag hade ett barn. Han togs ju hand om, ja, men mestadels mina svärföräldrar, för att jag kunde inte, jag såg inte, jag var liksom så inne i mitt huvud och allt som pågick inom mig. Så att den var, det var som att den sattes på paus under den här tiden. Jag slutade amma över en natt. Och bara, nej, det var som att den relationen inte riktigt fanns längre.
Mm.
Skulle jag säga. Så min psykos handlade aldrig om min son, utan den handlade om väldigt mycket annat runt omkring. Mycket så här barndoms, ja, men jobbiga barndomsminnen som satte sig och som liksom breds upp gånger tusen i min psykos. Så det handlade mycket om bara mig själv och mitt eget liv och sådana situationer. Så väldigt lite om min son.
Men efter den här en och en halv vecka då när du blev utskriven, skulle du säga att du var ur psykosen och liksom, även om du behövde fortsatt hjälp så var du liksom...
Ja, men det skulle jag säga. Sen mådde jag fruktansvärt dåligt utifrån att jag hade väldigt mycket skuldkänslor när jag förstod och fick perspektiv på vad som hade hänt. Och mycket av de mörka tankarna hade jag redan då när jag blev inlagd. För att jag hade börjat få mer perspektiv på vad som hade hänt. Om man jämför liksom med det här första mötet som jag hade på psykiatrin, där var min sjukdomsinsikt väldigt låg, men sen när jag väl blev inlagd så skulle jag säga att den var större. Jag hade ju också under tidens gång, när vi hade besökt psykiatrin så många gånger, jag tror vi var där 5 gånger under 5 veckors tid innan jag blev inlagd, då hade jag ju också fått med mig en hel del tabletter och sömntabletter och sådär, så att jag sov ju lite mer för varje vecka liksom. Vilket jag tror också var en del i att jag sen också förstod att jag behövde ta emot hjälp när jag träffade den här läkaren då.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag tänker att vi kan återkomma till lite liksom vad du fick efter hur du mår idag och så. Men Tove, hur var din historia?
Jag blev sjuk när min dotter var 8 veckor. Hon hade sovit dåligt och jag hade liksom ingen känsla av att jag mådde dåligt psykiskt så. Men... utan vi kände väl bara att det var en övermäktig situation så där. Men sen någon natt helt plötsligt egentligen så fick jag som någon typ av stressattack så, och det var väl då jag kände att ja, men jag mår dåligt psykiskt, och jag blev också då direkt väldigt uppvarvad, och vi ringde efter massor av hjälp, vi ringde alla våra familjer och vi jag sökte också massor av vård. Jag ringde BVC och vårdcentralen och någon app och allt möjligt, psykiatrin och sådär. Men det hjälpte inte riktigt. Och jag, ja, men efter egentligen att jag fick den stressattacken mitt en natt, så lyckades jag inte somna igen. Och jag förstod väl själv att man behöver sova, och jag låg verkligen vaken hela nätterna och hela dagarna. Och då blev det ganska snabbt, efter bara några dagar när jag inte sov, så blev det ju värre. Efter kanske 3-4 dagar så började jag bli mer uppspidad och också glad, och fick svårt att sluta prata. Jag pratade hela tiden tills min partner och min familj och sådär upplevde att det var liksom väldigt intensivt. Och jag själv tänkte ju bara att det hade blivit bättre då. Att det var därför jag var glad och spidad och inte kunde sluta prata. Jag tänkte att det var för att jag hade varit deppig innan och sådär. Men sen märkte man väl efter ett par dagar till att då började vår bild som går isär. Jag hamnade mer konflikter med min partner och min familj, för att de tyckte ju att jag betedde mig skumt och jag tyckte att jag betedde mig rimligt och sådär. Och sen så till sist så sa de att nej, men nu får vi ringa och be om råd. Och då ringde de någon psykakut nummer och de sa att ja, men det här låter inte något bra, ni behöver åka in direkt, annars är det farligt för er alla tre. Så då blev ju min sambo superuppstressad såklart. Och vi åkte in direkt och jag hade ingen sjukdomsinsikt alls. Så, utan jag tänkte ju snarare att de kanske skulle hjälpa till att lugna ner honom, eftersom han hade väldigt mycket ångest. Sen blev det lite snurrigt inne på psykakuten, för de trodde ju faktiskt också att det var min sambo som sökte vård. Så att han fick prata först med läkaren och berättade vad han upplevde med att han... men framförallt att jag inte slutade prata och att jag var väldigt intensiv och att jag hade konstiga idéer och sådär. Och han sa direkt att men det här låter som någon som är manisk. Det brukar kallas postpartumpsykos när det inträffar efter förlossningen. Och vi kommer lägga in henne. Så det hade de redan bestämt då när jag träffade läkaren. Men jag tyckte ju att det var det dummaste jag hört någonsin. Och jag var också helt övertygad om att när jag träffade nästa läkare då, det är ju alltid två läkare när det är tvångsvård, så, men att han skulle säga nej, men det här måste ju bli ett missförstånd. Men det sa han tyvärr inte, utan han sa ju att jag skulle vara kvar. Och det kändes ju fruktansvärt. Jag var helt övertygad att om jag tog mediciner så skulle jag förlora vårdnaden om mitt barn på grund av något långt resonemang som kändes glasklart för mig, men som i efterhand, alltså i efterhand är det ju jätterörigt om jag försöker förklara hur jag tänkte, men då var det liksom, jag upplevde mig själv som glasklar och jag var helt säker på att det var så. Så jag tyckte att det var skitjobbigt att jag var tvungen att ta mediciner. Men efter ett par dagar med mediciner så hjälpte de väldigt bra, och sömnen också säkert. Så då började jag väl mer inse att jag bara var där för att varva ner. Och då blev det mycket bättre. Jag var inlagd i 11 dagar och när jag kom hem så mådde jag men ganska bra ändå. Vi fick vara hemma då. Jag blev ju sjukskriven, så då var vi hemma tillsammans och fick en ganska fin period ändå. Där vi kunde bara ta det lugnt och vara tillsammans, vår familj. Så. Men jag tyckte att det var väldigt jobbigt. Liksom. Jag kände mig väldigt ensam i upplevelsen. Det kändes som att det var väldigt svårt att relatera till andra föräldrar. De förstod absolut ingenting. Och det kändes också som att den upplevelsen som präglade jättestor del av min liksom upplevelse av att bli förälder, den fanns ju inte i någon annans världsbild. Så det, liksom, det gick inte att läsa föräldraböcker. Det gick inte att vara på föräldraforum eller sådär. För att det var bara... men det gick liksom inte att spegla sig alls i det. Och det tyckte jag var jobbigt. Och jag hade väldigt svårt att sluta tänka på det som hänt. Det snurrade i mitt huvud. Det var kanske ett halvår innan jag upplevde att jag började tänka på andra saker också. Innan tänkte jag nästan bara på det dygnet runt.
Hur var det för dig i relationen till ditt barn under den här perioden?
Men när det här psykotiska började komma så hade jag liksom en väldigt stark bild av att jag ville skydda henne. Det blev liksom en del av tankarna. Jag var ju rädd att jag höll på att bli knäpp, och jag var rädd att skada henne då. Jag hade en plan som var att så här, om jag får tankar på att skada henne så ska... Då ska jag ringa 112 och tänka så här, jag håller på att skada mitt barn. Och så skulle jag bara gå hemifrån och då skulle jag aldrig få träffa henne igen. Men jag skulle kunna bli typ pilgrimsvandrare. Alltså jag drog den här planen hela tiden med min sambo. Och då skulle det bli bra för henne och det skulle bli någorlunda bra för mig också. Så jag hade liksom färdiga, jag pratade jättemycket om det här. Min sambo var så här, du måste sluta prata om det här. Jag blev jättestressad av att du pratade om att skada vårt barn hela tiden. Även om jag inte hade några tankar på det. Men jag kände ju själv att min hjärna, alltså jag var orolig att min hjärna höll på att gå sönder. Och jag hade ju väldigt mycket idéer kring så här, tänk om hon blir fosterhemsplacerad och så blir det dåligt där och så. Så jag tänkte jättemycket på att skydda henne och hade liksom, det var väldigt stark del av upplevelsen då. Sen när jag blev inlagd och så började jag tänka mer att hon kanske inte riktigt behöver mig och hon klarar sig så bra med min sambo och så, och det är väl också ett sätt att trösta sig så. Men då var det någon vän till mig som sa att så här, nej, men hon behöver dig och hon saknar dig och hon tänker på dig. Och det var nog ganska bra att hon sa så, för det köpte jag ändå någonstans. Sen var det väl även efteråt, jag var ganska orolig att vår liksom anknytning skulle ha påverkats och sådär. Jag vet inte i efterhand om den kanske gjorde det eller om det mer var en oro hos mig så, som gjorde att man läste in lite kanske.
Hur har ni tänkt? För det, en vanlig fråga tror jag hos många som har gått igenom det här är ju, vågar man skaffa fler barn?
Jag har inte närmat mig den tanken så mycket än. Min son är 3 år snart. Jag känner mig absolut livrädd. Det är ju 50% risk att man får en ny postpartum psykos om man har haft det. Och sen vet jag utifrån de samtal som jag har haft med den läkare som skrev in mig. Vi har kontakt så här i efterhand för att jag har haft ett enormt behov av att bearbeta det som hände. Och hon pratar ju om sådana faktorer som man kan se till. Liksom till exempel att man inte ammar. Eller att det finns en möjlighet att ta antipsykotiska läkemedel i förebyggande syfte. Ja, och sådana saker så att man sömnstabiliserar, till exempel att du får sova. Och alla de sakerna runt omkring kan göra att risken ju minskar. Men jag är inte helt klar över det. Att jag vill. Och det är lite sorgligt för att innan jag fick barn så har jag alltid tänkt att jag vill ha, om jag har skojat och sagt att jag vill ha ett helt fotbollslag. Så. Och det är inte lika självklart nu.
Och hur har det varit för dig, Tobbe?
Jo, men jag har ju faktiskt vågat skaffa ett barn till. Jag har en bebis nu. Men det var ju inte heller egentligen något självklart val. Från början så kände vi sådär. Vi sålde alla bebisprylar och det fanns liksom verkligen inte i vår världsbild att vi skulle våga göra det här en gång till. Men med åren så, så småningom kände vi att vi skulle våga. Det påverkade ändå mycket. Jag har 4 år mellan mina barn. Och det är ju delvis för att vi ville att allt annat skulle kännas stabilt innan. Och sen vi sparade ihop massor av pengar så att vi skulle kunna vara föräldralediga tillsammans första 3 månaderna. Och det var jätteviktigt för oss, för då visste jag att jag skulle få sova. Så att den perioden kom ju att handla väldigt mycket om min sömn. Och jag hade också sådär med amningen, hade jag också en plan som var att vi ska ha en väldigt avslappnad inställning, att vi skulle ha flaskor och ersättning hemma och sådär, och att det bara skulle vara använda det direkt så om det behövdes. Men det var läskigt både för mig men också för min partner. Alltså vi hade mycket rädslor, både han och jag, som man väl då fick konfronteras med under den perioden, även om allting gick väldigt bra. Så.
Fick du, så som Julia pratade om, medicinering under graviditeten eller så i början som stöd, eller avvaktade ni det för att se vad som hände?
Ja, nej. Tyvärr så, jag berättade att jag hade haft en psykos när jag ringde in till EMC, och det liksom syntes också i de här formulären man fick fylla i. Men eftersom jag inte mådde dåligt under graviditeten, inte själv bad om någon hjälp, så jag vet inte hur det blev så, men då hamnade de liksom i inga åtgärder överhuvudtaget. Så de frågade inte ens mig på BB till exempel hur jag mådde innan jag åkte hem eller så. Ja, det var ju tokigt så där i efterhand. Jag kände mig helt trygg med liksom min egen plan. Och också att om jag började sova dåligt så tänkte jag att men då ringer jag bara in till någon akut psykiatrisk linje, och så vet jag att jag kan stressa upp dem tillräckligt om jag säger att jag haft en förlossningspsykos för att jag ska få komma in direkt och få sömntabletter. Typ. Så var min plan. Men så jag var ju inte orolig själv, men i efterhand när jag började tänka på så här, det var ju jättekonstigt att de inte hade någon typ av avställning med mig eller min partner eller så innan vi åkte hem från BB till exempel. De föreslog tidig hemgång och allt möjligt, så att Jag tyckte att det blev väldigt tydligt att de saknade rutiner och också kunskap, för annars borde ju de enskilda personerna även som jag mötte sett att så här, det här är lite tokigt att vi liksom inte har någon typ av uppföljning på det här. I och med att det är en fruktansvärt hög återfallsrisk. Då, den är ju 5%, så det är ju brutalt högt.
Vet man om den här återfallsrisken är för personer som då kanske inte har den här förberedelsen som du beskriver, Tove, eller som du också säger, Julia, att man skulle kunna ha? Är den liksom för en helt obehandlad, oövervakad population, eller är det för alla?
Jag har förstått det som att det är alltså en oövervakad, att ja, om man inte har vidtagit några åtgärder.
Mm.
Hur är din uppfattning där, Tove?
Alltså, jag har hört folk säga det. Jag har kanske inte läst det någonstans. Så jag vet inte. Jag vågar nog inte riktigt svara på det. Så.
Ja. Ni har ju en förening som heter Mamma till Mamma. Berätta lite om den föreningen.
Det är en organisation som startades 2017. Och jag kom in i organisationen 2021. Och du, Tove, har funnits med sen, är det 2019?
Det stämmer.
Ja. Och vi är ju en ideell organisation som ger stöd till föräldrar, blivande eller nyblivna föräldrar som mår dåligt. Och det här stödet så får man via våra stödföräldrar. Så när man hör av sig till oss som stödsökande i ett mejl och berättar att man mår dåligt, så matchar vi den stödsökandes behov mot en stödförälder som kan känna igen sig i situationen. Och det här stödet ges över mejl. Och man får stöd så länge som man vill och som man känner att behovet finns. Så det är ju Mamma till Mammas kärnverksamhet. Och sen gör vi en herrans massa andra saker. Men det som vi gör nu mycket, jag och Tove, det är ju att arbeta just mot den här gruppen drabbade av postpartum psykos. Så dels så har vi en stödgrupp. Där man kan få komma i kontakt med andra som har drabbats och dela sina erfarenheter och få ge varandra stöd och läka de här svåra upplevelserna. Och det är ett forum. Och sen så kan man även delta i samtalskvällar digitalt och få ses så här över skärmen där man pratar och berättar om det man har varit med om eller bara lyssnar på andra som vill dela med sig. Och sen så finns det även en tanke framåt som vi jobbar med, och det är att lansera en hemsida med bra information om postpartum psykos. Dels berättelser från andra som har drabbats, så att man får ta del av just berättelser från den drabbades perspektiv och inte... Det finns ju mycket som man läser om förlossningspsykos som inte riktigt speglar vad det faktiskt är, utan det är väldigt mycket så här sensationslystet berättat, skrämmande. Så att vi tycker att det är viktigt att lyfta fram de här berättelserna som faktiskt visar på att det finns hopp om tillfrisknande. Man kan bli en fungerande familj igen om man får rätt behandling i rätt tid. Och sen tänker vi även kanske att vårdpersonal kan ha behandling av den hemsidan. Och anhöriga då, såklart.
Mm. Just det.
Så det är lite om vad vi gör i Mamma till Mamma.
Och då hittar man er på Instagram under på kontot Mamma till Mamma.
Ja, och sen på vår hemsida mammatillmamma.com. Det finns även på Facebook. Vi har också ett viktigt expertnätverk som är kopplat till oss, som hjälper oss att kvalitetssäkra information och utveckla organisationen. Det är bland annat en psykiater och en psykolog. En barnmorska finns med. Pediatriker. Ja, säkert någon mer som jag glömmer nu. Men bra människor som tycker att det här är viktigt. Ett viktigt område.
Hörrni, jag måste tacka er verkligen. Eller måste jag vilja tacka er för att ni ställer upp och berättar så generöst om era upplevelser. verkligen. Det är oerhört värdefullt att få höra ert inifrån perspektiv om hur det var. Och det ger ju också lite, tänker jag, idéer för vården, hur man behöver ta emot. Men kanske också, hoppas jag, för anhöriga som sitter bredvid, att också få höra och då våga stå på sig att söka hjälp för sin anhörig som inte var bra. Så stort tack!
Tack till dig för att vi får vara med.
Ja, tack!
Och tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Instagram där vi heter barnpsykologerna_podd och på Facebook där vi heter barnpsykologerna. Tack, hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.